With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy-ad-free. That's amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det blir bra om du var politiker, du med din liksom känsla för vad som händer i samhällslagren. Den här veckan måste vi prata om Lorenz.
Fast du vet ju inte, det kan ju vara så stort.
Ja.
Ska vi öppna med det? Vi började prata lite om Lorenz här innan. Välkommen till Pappapodden. För att det är ju blåsväder nu och varken jag eller man är speciellt insatta i det här. Men sen vår diskussion rörde mest kanske huruvida det här faktiskt var en grej som folk diskuterade. För att om vi ska vara transparenta...
I din filterbubbla så är det enda folk pratar om på sociala medier.
Nej, det är inte heller helt sant. Utan jag, i min filterbubbla så är det mest roliga klipp från SVT på 80-talet, 70-talet. Det är mest det som är i mitt flöde av de som jag följer. Men däremot så märkte jag att Lee hade kommenterat det här och sen så då tänker jag så här,
eftersom jag inte... för jag tror inte att mina följare vet vad det här är. Det är att det är en tjej som hade ett förhållande med Lorenz, så hon var väldigt ung och det här har då varit omdiskuterat senaste veckan.
Ja, och då blev jag och mannen blev diskussionen så här, är det här en grej? För att vi har fått höra att det är att man vill höra sina poddare prata om veckans grejer, det som har hänt i veckan.
Ja.
Så att då blev diskussionen huruvida ni som lyssnar, du och du egentligen vill höra någonting om vad våran take på Lorenz-grejen, och då kom vi fram till
men gud vad de inte hade velat höra, för vi satt och pratade nu en halvtimme om det på ett ganska ointressant sätt.
Men det här kan väl bli lite som en gallup, så att om ni tycker att det här, att ni vill höra våran take, det här är lite då, för att vi kanske har då två lyssnare som är jätteintresserade av våran take, då kommer ju de höra av sig.
Det blir ju...
Så att det blir mer intressant.
Jag hör av er också om ni inte vill dra.
Ja. Så.
Eller om det inte var någon grej den här veckan för er.
Ja, så ska vi givetvis, för vi vill ju att ni ska, vi vill ju prata, att vi vill ju att ni ska vara nöjda med det vi snackar om.
Ja.
Så att, men det är svårt att veta vad som är snackisarna när man själv, snackisen i min värld är att jag gjorde ett jävligt bra pass när jag sprang i måndags. Det är typ, men det är ju ointressant, det vet jag ju.
Du gjorde verkligen ett bra pass.
Och sen ser
du
olika,
vill du prata lite om det?
Barn, nej det vill jag faktiskt inte. Eller jag vill göra det, men för jag tänker att det är inte intressant. Ibland så är det svårt att veta exakt vad ni som lyssnar vill att vi ska prata om. Så att då pratar vi mest bara om det som vi vill prata om. Och det kanske är
föräldraskapets mirakel och skuggsidor pratar vi om.
Det här är meta, det var meta. Men så är det i alla fall.
Ja. Jag märker ju att det är höstterminen är igång. Allvaret har börjat.
Ja.
Jag tycker att det märks supertydligt. Kanske särskilt på att min nattångest är tillbaka.
Ah.
Jag sov jävligt dåligt i natt. Det har varit så flera nätter nu att jag kan inte lita på, bara för att jag är trött och går och lägger mig i tid, så innebär det inte att, och att jag somnar in, så innebär det inte det att jag kommer kunna behålla den här sömnen. Förr i tiden så hade jag liksom insomningsproblem, men sen något år tillbaka när min nattångest började, så är det mer att jag somnar ganska ytligt och sen så vaknar jag och har ingen aning om vad klockan är, och sen har jag typ så här syrebrist för att det är någon som sitter på mitt bröst, och sen har jag ångest över framtiden.
Och att... Fan, du måste börja käka medicin. Ja, så här ska du inte ha det.
Nej. Vem härmade du nu?
Nej.
Mig? Ja. Nej, men Det var ett jävligt manligt sätt att se på det.
Ja, verkligen. Nej, förlåt. Det var inte meningen att vara manlig. Ja, men det här, förra året så skulle du bli, tänkte du att du skulle bli brandman.
Ja.
Mm, det var ju förra hösten.
Men det som jag tänker då när jag vaknar, det är jag kan inte hålla på så här. Vad fan håller jag på med?
Livet alltså.
Ja. Vem försöker jag lura att jag liksom är en vuxen människa? Vad fan ska jag bli för någonting?
Just det.
Vem fan är jag? Vad fan ska jag göra? Liksom av mitt liv. Och så kan jag sen sätta de här tankarna igång, och sen så brukar jag försöka tänka att jag åker skidor, eller alltså slalomskidor, eller att jag springer, så jag ser mig själv typ i rörelse, för att så här, och så koncentrerar jag mig jättemycket på det, för att liksom få bort de här jobbiga tankarna.
Jaha, jag trodde att det var det.
Nej, inte så att jag ska ägna mitt liv åt att åka skidor. Nej, utan att jag bara ser framför mig hur jag tar slalomsvängar, så att jag liksom fokuserar på någonting fysiskt för att få bort liksom saker från hjärnan till kroppen, fast jag föreställer mig det här. Ja, och sen så ligger jag, och sen så har jag ångest, och sen så kanske jag somnar om.
Det där är ju, det som du gjorde är ju militärmetoden.
Okej.
Okay. Alltså det här, fast då är det väl, det är någon speciell, jag kommer inte ihåg exakt alla grejer, att man ska visualisera sig själv typ liggande på en ö eller någonting, och det ska vara, man ska tänka på något sätt sådär för att komma bort från sig själv. Men du ska fortsätta, för jag har ju jättemånga tankar.
Ja, nej, men sen så på dagen så tänker jag ju typ så här att, ja, men då känns det bättre för mig, då tänker jag att mitt liv och min yrkestillvaro är ju väldigt tillfredsställande.
Ja.
Alltså jag trivs ju med vad jag gör. Jag sitter inte på dagen, dels så sitter jag inte sysslolös, jag har alltid saker att göra, och dels så tycker jag för det mesta om sysslorna som jag ägnar mig åt. Jag tror ett problem är lite grann så här att förut så var det ju kanske så att jag hade knäckt koden lite grann. Att jag jobbade mindre än de flesta och hade en friare tillvaro. Men nu så är det som att alltså om jag tittar på typ så här Sara som mina kompisar, och också i Ruts kompisars föräldrar, så är det ju så att de har ju jobbat som as, men oftast så nu så har de liksom tagit sig väldigt långt.
Just
de har
det.
Startat ett företag som de har sålt. Jag hörde, pratade med en när vi skulle hämta från dansen och stod och pratade.
Så om du undrar vad jag antecknar nu, så är det olika tankar som jag får när du pratar.
Ja, men vi stod och pratade som man gör när vi väntar på att barnet skulle komma från dansen som Rut går på. Och då var någon som berättade, ja men min man, alltså, hur går det med din man då? Han har ju slutat. Jag vill inte fråga längre. Han bara liksom så här spelar golf och tennis, och det är skönt att han inte sitter hemma hela tiden. Han var på ett möte idag, och jag hoppades väl att han skulle liksom vilja ta jobbet som han blev erbjuden, men han sa att aldrig mer affärsliv för mig. Och man förstår att så här, hon tyckte att han ska jobba för att det kan, ska man göra som vuxen, som liksom en 44-åring. Men att det är ingenting som han behöver särskilt sugen på, för han har fått upp smak för att bara spela tennis och golf. Och kan göra det. Eller folk, kompisars föräldrar som har jobbat stenhårt för att bli delägare i någon advokatbyrå. Nu är de det, och då liksom på andra sidan. Så att nu har de tagit sig till en plats i livet där de faktiskt kan börja ta det mycket lugnare. Så mitt då lifehack känns ju inte riktigt lika potent. Nej. Eftersom jag i och för sig fortfarande har en fri tillvaro, men inte är ekonomiskt oberoende resten av livet, eller är delägare i en advokatbyrå, eller har startat ett stort medtech-företag eller sånt där, som typ alla andra verkar ha gjort. Ja, men typ alla har, jag vet inte om Rut dras till folk vars föräldrar har.
Apropå filterbubblor.
Ja, nej, jag har aldrig, obviously så har inte alla i världen startat medtech-företag.
Nej.
Det förstår,
även om det kan kännas så.
Det kan kännas så.
Ja.
Och jag var på i Tantobastun.
Ja.
Så pratade en väldigt intressant man, också såklart då väldigt framgångsrik man. Han var typ en av cheferna för ett statligt, en statlig myndighet. Och han var väl i 55-60 års åldern. Han hade tagit sig till liksom en utkikspunkt i livet där han blickade ut och kunde liksom summera sitt värv, och hans barn började flyga ut och sådär, och han hade tagit sig någonstans. Och det som var speciellt med den här mannen var att han var väldigt nyfiken på mig. Ofta männen i 55-60 års åldern som har nått någonstans, de brukar vilja berätta lite, alltså de intresserar sig för en genom att berätta för en om sig själva. Det tycker de är kul med en ofta. Det minns jag så jävla mycket, alla män som jag träffade när jag var yngre som hade ett intresse för mig. Alltså dels ville de berätta om sin egna liv, men sen så ville de att jag skulle berätta om mina tjejer. Alltså för det var det var det enda de ville ha i mitt liv. De ville liksom i princip att jag skulle berätta hur det gick till när jag låg med tjejer som var i min ålder, minns jag. Det var liksom det enda de ställde frågor kring. I övrigt så berättade de om sig själva. Det var en parentes. För den mannen i bastun var inte alls, utan han frågade svinmycket om mig. Så mycket så att jag började berätta om liksom mitt tidiga yrkesliv och om Linga 2000, samtalsgruppen för män som jag startade när jag gick i högstadiet. Sådär. Och så sa
ganska
han
obekvämt kan det bli, tycker jag. Alltså jag är ganska offensiv när det gäller att ställa frågor och sådär för att hålla folk borta från sin skit.
Var du rädd för att berätta då?
Nej, men jag tycker att det är väl lite det som du är inne på ju. Alltså så här, att bubblan ska spricka liksom.
Ja. Nej, för bubblan sprack ju att han frågade, men liksom hur...
Vad vill du? Sa han.
Ja, men vad tycker du om? Hur känns det? Hur är yrkestillvaron och sådär? Det låter ju spännande. Då sa han, eller då sa jag att på dagarna är det kul, men på nätterna så ligger jag ofta sömnlös och rids av ångest. Och då sa han, det är för att du är som en haj. Du måste simma hela tiden. Och det stämmer ju precis. Att det är det som ångesten består i. Att alltså på dagen, då simmar jag. Och det går ju bra. Men på nätterna undrar jag, hur länge orkar jag simma?
Just det.
Och han frågade, är du en entreprenör? Jag kan inte ens säga ordet. Är du en entreprenör? Då sa jag att det tror jag absolut inte att jag är. För att då bygger man ju företag och liksom man gör saker som sen blir oberoende av ens egen inblandning och sånt.
Och man tar massa risker och sådär.
Just det. Men det sa han att det är du visst, eftersom det är du som hela tiden har skapat dina egna arbetstillfällen. Och pengarna som du tjänar, det är ju på grejer som du själv har gjort. Så du är visst en entreprenör. Och det är därför ångest, för att du måste hela tiden simma. Så du kommer behöva fortsätta simma. Och det stämmer ju. Jag måste simma hela tiden. Och då började jag tänka på, alltså man kan ju dels ta medicin, men jag vet inte om det hjälper i det här sammanhanget. För
kokain är jättebra om man är entreprenör.
Ja, jag kanske ska börja se mig som liksom den stora entreprenören nu som tar kokain och har på mig fleecetröjor och lite IT-person och sånt där.
Ja, men att du liksom, och då kommer du, för kokainet gör ju också
självförtroendet
ökar. Att du känner dig oövervinnelig.
Och sen också, det är ganska smart, för att då kommer jag behöva göra mig en massa pengar, så behöver jag liksom komma på ännu mer olika verksamheter, och de kanske knoppar av sig så att jag blir jätteframgångsrika, och sen så bara står jag där på livets utkikspunkt och ställer frågor till någon annan i en bastu eller så.
Det såg jag att, jag vet inte alls vad det var för sammanhang, men Josefin Crawford såg jag på sitt Instagram, hon skulle vara med i något typ Lyxfällan liknande, någon Guldfällan eller vad det hette, jag vet inte ens vad det var för någonting, det bara dök upp i flödet på Instagram eftersom jag följer henne, och då var det liksom, jag bara såg brottstycket ur en diskussion och som en trailer för programmet, hur hon hade något resonemang om att om man gör av med mycket pengar så kommer in mycket pengar också. Att det finns liksom som en att det finns en sån växelverkan på något vis.
Det kan jag tänka mig.
Och då tänkte jag, det stämmer väl på det här då? Om man blir kokainist och måste, jag vet inte vad kokainet ligger i nu per gram.
Är det dyrt?
Ja, är det dyrt? Var det inte jättebilligt ett tag? Alltså att det blir
alltså det är historiskt billigt.
Fast nu är det väl pandemidyrt kanske, eftersom det är svårt att få tag i.
Det får vi nästan kolla upp. Ja. För jag är lite osäker, måste jag erkänna.
Då har vi två grejer här. Vill ni, vi ska prata om kokain, priset i Stockholm eller runt om i landet, och Lawrence.
Ja, just det.
Men, och då skulle det vara bra då, för då skulle du göra av med jättemycket pengar, och då skulle du behöva dra in mycket pengar.
Ja, precis. Nej, men, och sen så, nej, men, och jag tänker att alltså, medicin är en grej som jag då inte vet. Alltså, medicin är ju bra mot, alltså det finns ju depression, känner man ju till.
Ja, gud ja.
Och så känner man till alltså omotiverade hopplöshetskänslor som är alltså en kemisk obalans som ju egentligen så här helt onödigt, för att det finns ju en lösning. Alltså man kan ändra kemin i hjärnan och i kroppen.
Men det som du beskriver där på natten, det känns ju också som ångest. Alltså när man vaknar av att det är tryck på bröstet.
Ja, men jag menar, det är precis vad det är. Men samtidigt så här, viss ångest kanske man inte ska ta bort. Jag kanske måste fundera på hur jag ska simma eller inte simma. Jag kanske måste fundera på min framtid. Jag kanske måste liksom ta beslut om den. Så därför är det inte helt lätt att veta hur man ska hantera den. Men jag tänker att man skulle kunna göra som när man springer lopp. Så har jag lärt mig av Musse, Mustafa Mohammed.
Mm. Inte Musse Hasselvall.
Nej, men han är säkert också bra tanke kring det. Men Musse, Mustafa Mohammed, han har sagt att han ställer sig frågan, orkar just nu?
Mm.
Och också skattar smärtan och lidandet från 1 till 10. För att man kan ju känna liksom, om man är 75% in i ett lopp och sen tycker man det är fruktansvärt jävla jobbigt, så blir man ju väldigt orolig för man vet att det kommer bli ännu jobbigare. Men istället för att fundera på hur det kommer vara sen, så kan man fråga sig, orkar jag just nu? Liksom precis just nu, inte om 30 meter hur jag tror det kommer bli, utan nu. Ja, jo, men jag orkar. Ja, hur jobbigt är det då? Ja, men det, då kan man på att det kanske är bara 7 av 10.
Mm.
7 av 10 är ju väldigt läskigt om man tänker att det kommer säkert bli 9 eller 10 och jag mår redan så dåligt. Men om man bara tänker att, ja, men 7 av 10 är det och jag fixar det nu, då kan man ju härda ut. Och så kanske man får göra med livet också då. Och orkar jag simma nu? Ja, jag orkar simma.
Och då gör jag
simmar det.
Jag har lite tankar som jag har skrivit ner.
Ja.
När jag har lyssnat på dig här nu.
Ja, spännande.
Jag vet inte vilken ordning jag ska ta dem. Men först så här, det här resonemanget om de här entreprenörerna som du jämförde dig med.
Ja.
Då tänker jag så här, vilka jämförde du mig med? Alltså, och varför jämförde du dig? Alltså så här, det är någonting som tycker jag man måste tänka på.
Mm.
Varför är det viktigt att ställa ditt liv i relation till de där människorna? Det är ett. Sen så tänkte jag på jag håller ju på att läsa Murakami nu, den här moderna klassikern 1984, eller den heter 1Q84.
Mm,
det är en så här trilogi.
Mm.
Och då var det faktiskt i förrgår, eller igår, när jag läste, roligt att jag tog fel på förrgår, igår när jag läste, så är en av karaktärerna sitter vid sin pappas dödsbädd och pappan har varit en sån här du vet, som går runt och pejlar licensavgifter åt den japanska statliga, alltså televisionen, eller liksom motsvarande SVT i Japan, och kollat att folk har betalt sin licensavgift. Och han visar sig att han vill bli begravd i sin statliga uniform som han har haft.
Mm.
Och då kommer han fram till sonen att anledningen till det är för att han har kommit fram till vad han är bra på. Han var bra på att gå runt och samla in de här uppgifterna. Mm. Och då är det en kvinna som han sitter och samtalar med som frågar honom så här, vad är du bra på? Och så blir han liksom hennes svaret skyldig för att han kommer inte på, vad är jag bra på? Och det är också en tanke som jag tänker att man kan tänka på. Alltså, vad är man bra på?
Verkligen.
Alltså, vad är det som jag gör och vad är det... För att jag kan uppleva själv att jag har massa grejer som jag tänker att jag borde göra. Men sen så tänker jag så här, vad är det jag gör som är bra? Och varför är jag bra på det? Alltså, det tycker jag man kan tänka på. Sen...
Det där har jag tänkt mycket på, och det kommer jag utveckla i podden framöver. För jag blir så jävla glad varje gång jag hör... när det avbryts, man lyssnar på bilen, radion eller så kommer det trafiknyheter.
Mm.
Och då är det en man på trafikredaktionen. Jag minns inte vad han heter, jag ska kolla upp det, jag ska återkomma till det. Men som har som har en jätte så här, mörk, fin, raspig röst.
Mm.
Berättar så otroligt detaljerat och koncist. Vet vad alla märkliga trafikplatser heter. Alltså det känns som att han... det är ett ganska okvalificerat jobb på ett sätt, som han har liksom upphöjt till en konstart. Han har blivit exakt så bra som man någonsin kan bli på det jobbet, både i liksom röst, i tonfall, i språkbruk, i precis allt. Han har liksom, det är en njutning att lyssna på honom berätta om olika köbildningar och sånt där. Och att man vill hitta sig i en sån grej, eller när man går och säger, ska gå till skärken i någon affär och så vill man ha tunna skivor och någonting, så finns det ju de som bara ser det som ett extra jobb, och så finns det de som är liksom så här skärkmästare verkligen.
Precis, och det är väl där ska du hitta din skärkgrej eller din berätta trafikläget grej
ja.
Och sen tänka, ja men det är väl det här jag ska göra då. Och inte tänka, vad borde jag göra eller vad är det liksom, ja, förväntas av mig. Och sen så en annan grej som jag tänkte på, det här med din och du har väl lite grann varit inne på det själv, men du har den här, det här var lite grann i början av ditt resonemang, sen så slog du lite hål på det själv på ett sätt, men jag tänker att det kan ju vara så också, så enkelt att priset du får betala för att ha det här livet som du lever är de här nätterna. Alltså att det liksom är och att är det värt det? Alltså är det värt att ha de här dagarna och då ha de här nätterna, eller bör jag göra någonting åt det? Och sen liksom fatta beslut om vad man ska göra. Sen var det sista som du sa. För det var ju lite grann det jag brottades med jättemycket när jag mådde som sämst. Alltså det här med Musse. Alltså just nu är det 7 av 10 och så här, leva i nuet och så här. Jag klarar det nu. För att min skräckbild som jag fick, jag tror jag kanske pratade om det i podden, men det var ju så här att jag skulle ligga på dödsbädden och känna att livet var någonting som jag hade klarat av. Alltså 7 av 10. Det var liksom, det var kämpigt och hårt, men det var, jag klarade det och nu kan jag dö. Alltså då kändes, när jag fick den bilden, då kändes det så här, fan vad deppigt alltså, att känna att man har ett liv, vilket jag ju tror då. Och sen så var det livet någonting som jag bara skulle klara av, och så här 7 av 10 och sen så skulle jag dö. Alltså det, då kändes det så här, det kändes inte, jag tyckte inte att det kändes som en grej som jag ville ägna mitt liv åt, att vara så här 7 av 10 på smärttröskeln, utan att det kan man ju ha ibland. Alltså det kan ju vara, jag säger inte att det ska vara liksom 20 år hela tiden, men att det liksom, att det måste ändå finnas någon balans i det, så att det liksom inte är för livet är ju faktiskt inte ett lopp. För om man säger att livet är ett lopp, då börjar det när man föds och sen så är målet att man, när man dör. Och då är det liksom, det är ju,
det är därför man tror på Gud och paradiset, sådana där saker.
Exakt. Och då får, ja, exakt. Och det känns ju lite så här, jag tror ju inte på det, på Gud och att det ska bli ett paradis sen, utan jag tror ju att paradiset är här på jorden liksom, och den tiden man har här. Och då blir det ju jobbigt om det är, då är det väl bättre att ha som den löparfilosofin som du egentligen lever efter, vilket ju är att ha ett eller några hårda pass i veckan och sen så kunna ha några såna här riktiga LSD-pass när man går runt och flummar och liksom är härligt i nuet och bara liksom myser. Det känns väl mer som en rimligare analogi på livet.
Ja, visst.
Så att det var lite tankar som jag hade kring,
men
det.
Men hur har du själv löst det då? Du är ju mycket i samma situation som en frilansare och som skapar dina egna arbetstillfällen.
Jag känner igen mig i
och hur det, har det gått för dig också med, för det här är ju har ju varit en svår tid för dig när du ska gå från semestertillvaro till yrkestillvaro.
Alltså den har gått mycket bättre för att jag känner nu att jag har kontroll lite mer på vad det är jag mår dåligt av. Alltså förut så var det mer bara som en konstant och det liksom färgade av sig på barnen och på Li och på allting, att det bara var så här, nu känner jag så här, det känns helt okej med barnen nu. Alltså det är ju rätt jobbigt med mannen med hans diagnos, men jag känner ändå att jag är on top of things. Och så här, relationen med Li är väl så här, ja men den är väl upp och ner och det är lite stökigt, men den känns ändå så här bra. Däremot så är det ju en grej som jag har ångest över, och för mig är ju det, alltså pengainflödet. Och det är liksom, det är egentligen, det är det stora orosmomentet för mig. Och då, när jag på något sätt har liksom så här i mig själv förstått att det är det som är det konkreta problemet, det är inte så mycket mer. För jag är på många sätt alltså rätt nöjd med mitt liv. Alltså att det är att jag lever ganska mycket som jag skulle vilja, men jag har ju hela tiden en oro för pengar. Och då är det också det här, för mig blir det då, är det värt det? Är priset jag får betala är oro, kommer det finnas pengar nästa månad? Är den oron så pass stor att jag inte kan njuta av den tillvaron jag har? Då måste jag ju liksom göra någonting åt det. Men just nu känner jag att det finns en balans mellan dem, att det liksom är att jag ändå har det ganska bra i livet. Så att den oron finns där, men den är inte så jobbig så att jag känner att jag måste liksom, det här funkar inte.
Men det är ju, låter ju skitsmart att liksom dela upp.
Men sen är det också
livet att jag, i olika lådor så där.
Men sen har jag också tänkt mycket på det här med vad jag är bra på. Mm. Alltså, och på många sätt så vet ju jag lite grann vad jag är. Alltså det här som vi gör nu är jag ju ganska duktig på uppenbarligen. Mm. Alltså sitta och prata. Men sen är det ju en grej som jag, för jag började med den här copywriterkursen och jag tänkte på så här skrivande och sånt. Och, men skrivande är ju alltid förknippat med ångest och jobbigt. Mm. Och det kan det ju vara på många sätt. Men däremot så är det ju en grej som jag inte gör längre och som jag vill göra, och det är ju intervjua folk. Mm. Alltså träffa folk liksom i intervjusammanhang, och det är jag duktig på. Det säger ju alla, och jag själv tycker att jag är ganska duktig på det. Så att det är ju en sak som jag känner så här, men det här måste jag jobba mot. Och då känns det ju så här, det känns ju lättare när man har så här renordnat lite så här, men det här är jag ju bra på och det gör jag ju inte nu. Varför gör jag inte det? Det måste jag ju se till att ha i mitt liv liksom. Just det. Någonting som jag är duktig på. Så att på så sätt så känns det väl ändå alltså helt okej okay, liksom faktiskt.
Ja, jag tar med mig det här med ha lite olika lådor där man kan lägga lite olika känslor, så man kan hålla vissa grejer rena från det som kan kleta ner.
Ja, och sen också tycker jag Musses grej att det är, jag tror det är fel att säga att livet är loppet. Ja. Alltså jag tror att livet består av flera lopp, och vissa ska vara 7 av 10, 8 av 10, och vissa ska vara springa runt och hitta skogsstigar där rådjuren är och bara flumma ut.
Låter bra. Hoppas jag kan sova lite bättre i natt.
Mm. Alltså jag har, apropå det här nu att jag har blivit en sån här zen-guru eller vad jag nu är, vad det nu är för någonting, så är det en så här epiphany som jag har fått.
En uppenbarelse.
Mm. För att prata svenska, ja, vilket vi gör i det här jävla landet. Ja, man är ju så jävla trött. Alltså off mic så är man ju så jävla trött. Bå, vad fan är vi på väg? Alltså? Ja, vad fan är han på väg? nej, men alltså tidigare var jag en person som sa nej. Jag sa inte nej, men impulsen var att säga nej. Inte bara i mitt eget liv, för det är ju inte sant. Men framförallt mina barn. Alltså att det liksom är att ett konkret exempel. Jojo skulle gå till dagis och vi hade inte jättebråttom, men vi hade, det var ju lite bråttom. Jag hade väl någon typ tidpassa, men det var liksom inte så här asstressigt. Och han skulle börja spela fotboll. Och då sa han så här: jag vill spela lite innan dagis. Och då hade jag tidigare sagt så här: nej, det hinner vi verkligen inte. Nu ska vi gå till dagis. Men då sa jag istället, så sa jag så här: ja, men det är klart vi kan göra det. Och så tog vi fotbollen och så gick vi ut och så spelade vi i 10 minuter, en kvart utanför på gräsmattan utanför våran port. Och sen så sa han efter 10 minuter, en kvart: nu vill jag gå till förskolan. För i våran familj är det så här att jag är nu den sista bastionen som säger dagis. Mm. Men alla andra runt omkring mig säger förskolan.
Ja, du säger dagis.
Jag säger dagis. Okay. Ja, det har blivit en grej för mig. Att jag säger dagis.
Gubben mot strömmen.
Gubben mot strömmen. Det är den sista. Det är liksom så här, jag röker inte längre. Jag använder inte hjälm.
Jag kan säga faktiskt till ditt försvar, så jag säger förskolan, men Iris säger dagis. Mm. Hon tycker att det borde vara som det var på min tid.
Just det.
Det här att det heter förskola, det som nu är förskoleklass.
Just
det ska heta förskola och det innan ska heta dagis. Ja. Och det är för jävligt tycker hon att det ska ha någonting med, alltså det är fel konnotationer att det ska heta förskola. Det som liksom hennes kusin Werner som är 3 år håller på med, hon tycker att det, man ska inte lägga det på honom.
Och jag är sådär att det här är så roligt att det här är så tyckande, för egentligen så är det ju, det här är ju för pedagogerna ju, att det är liksom att man inte ska förminska.
Du menar fröknarna?
Mm. Ja, precis, dagisfröknarna. Mm. Barnpassarna. Nej, men att det är att man säger plugget istället för skolan liksom. Att det är så här en slanggrej bara, att det inte behöver vara så mycket.
Nej, just det.
Skitsamma. Men då
apropå då det, den här personalen, pedagogerna som jobbar där, så kan ju du säga ja till honom, för att jag vet att det finns ju sån här tid, ni måste lämna klockan 9 brukar det vara och sånt där. Fast jag vet att du skiter helt i de tiderna. Att du bryr dig inte. Vi pratade om det någon gång och du bara jag bryr mig inte, sa ju du. Så att det är lätt att säga ja till honom när du skiter i de reglerna som finns ju.
Ja,
Jo. Och du har väl någon sån liksom kanske alfa aura eller någonting. Alltså jag blev ju, de gånger som jag kom sent så blev ju folk väldigt bekymrade, så att man liksom rättar in sig i något slags led och säger till sitt barn, vi hinner inte spela fotboll för att du ska vara där 9 och klockan är 3 minuter i.
Ja, men det är kanske inte så. Men hur som helst, och då kände jag så här att det här är verkligen inte någonting som jag säger till alla att de ska göra, men för mig var det en stor grej. För jag
bara
kände...
om man struntar i personalen. Ja.
Men det som jag kände sen resten av dagen, alltså om jag jämför med när, på den tiden när jag sa nej till dagis innan, eller till fotboll innan dagis, så hade jag ändå en känsla av, alltså lite så här otillfredsställande känsla resten av dagen, att det var någonting som liksom malde, men jag tryckte undan den och jag tänkte inte mer på det. Men nu när jag upplevde att jag så här hade sagt ja och vi gick till dagis, då kände jag ju efteråt, alltså vi hade ju en mysig stund och så här, vi möttes liksom. Och sen så det är så roligt att jag har pappa i 10 år och säger sådana saker, men att det var liksom, jag fylldes liksom av någon slags ljus, förstår du? Att det var jävligt härligt. Och då har jag ju börjat omsätta det här lite mer då i alltså att jag alltid, hela tiden när jag höll på med barnen förut, var på väg någonstans. Ja. Att det var aldrig så här att jag, men nu gör jag det här. Och sen så gör jag det här tills det är slut. Och det finns liksom ingen så här att jag ska iväg och göra någonting annat. Utan att det är så här, ja men nu gör vi det här. Om jag står och kastar jojo i sängen. Och sen så, förut så var det hela tiden så här, okej, men hur länge ska jag hålla på med det här? Hahaha, vi har kul nu. Men jag tänkte liksom på vidare, något annat som jag ska göra. Men att liksom, att jag bara så här, nej, koncentrera mig på, kasta honom, nu är det det vi håller på med. Ser hans glädje, möter honom, kasta, och han säger så här, kan vi kasta mig en gång till? Och jag säger så här, ja men vi kör en gång till. Och så bara, kan du kasta mig en gång till pappa? Och jag säger så här, ja men nu kör vi, nu får du 3 gånger till. Och sen så måste vi faktiskt gå och lägga oss. Och så kastar han 3 gånger till. Och sen, snälla pappa, en gång till. Och så säger jag så här, ja okej, okay, en gång till. Och sen så håller man på lite sådär. Och till slut så är så har jag upplevt, hittills i alla fall, att leken liksom tar slut av sig själv. Ja. Alltså det liksom är, det är inte så här jätteviktigt att det bara är 5 gånger till och sen är det slut. Utan det kanske blir 10 gånger till eller 15 gånger till. Men leken på något sömlöst sätt så tar den slut så småningom.
Och det, som, och, för att barntröttnaden också blir till slut.
Jo, men till slut. Och igår hade jag så här att jag, istället för att gud, alltså många som lyssnar nu måste tänka så här, att jag är en jävla idiot. Alltså att det är så här,
du måste tänka, varför jag lyssnar på pappa podden, ja, om man har så dålig koll förut, ja, på
hur man är som människa typ. Men igår så var det att man klockan var väl måste man ha en background till det här. Vi hade haft jävla kämpig eftermiddag med, för Manne har ju börjat, det är ju liksom läxor hit och dit, och han kommer hem från skolan och är ju liksom helt jävla slut, och liksom det är svordomar och det är kasta saker och det är liksom, alltså man märker så här, det är så tydligt att man går såna ADHD-kurs att det är så här, nu är bensintanken helt jävla tom, och han har inte ätit någon lunch heller i skolan och så där, så att det, och sen så vet jag så här, men då har vi bestämt,
han behöver en cig på rummet nu.
Ja. Nej, men han skulle ju behöva liksom bara chilla och liksom äta en macka, dricka ett glas och boy och typ bli som folk. Men sen så hade vi sagt att onsdagar, då är det liksom, för han har sådana läsläxa varje vecka, då är det liksom så här läsläxadagen. Och så att då höll jag ju på och lirkade och trillade med det där, eller hur man säger. Vilket slutade med att jag, alltså det blev liksom inte det här stora uppträdet, men det var ju så här otroligt liksom, släcka olika bränder och hjälpa honom. Och det slutade med att jag läste läxan för honom. Alltså för att jag tänkte så här, det är bättre att jag hjälper honom nu, så att, för att om han inte gör det nu, och så har han inte gjort det förra veckan, helt plötsligt så ligger han liksom så här 50 sidor efter alla andra, och då kommer det vara ännu jobbigare att någonsin komma igång. Så att då tänkte jag så här, men nu läser vi så att vi är i fas i alla fall, hyfsat. Och det slutade ju med att han somnade som en sten när jag läste för honom, för att han är så slut liksom. Så att då hade han sovit en halvtimme, och sen hade han börjat spela, och då somnade Li med, för hon lyckades lägga jojo igår. Det var första gången på 3 månader som jojo tillät det. Så att då var det vid 8:30 så är det liksom, nu förstod jag att han kommer ju vara lite piggare nu som han har sovit på eftermiddagen, men jag hade väl ändå någon sån här, runt 8:30-9 så är det bra om han stänger av liksom, så att han kommer i säng. Och då var det att jag gick in och istället för att så här, nu måste du stänga av, så la jag med min bok på hans säng och läste och liksom var bara i rummet när han spelade. Och då började han så här berätta saker som hände i spelet. Och sen så var jag också så här, la ifrån mig boken och koncentrerade mig på, här var det lite svårare än själva kastgrejen, för att där är det ju så här, Fortnite, jag är inte jätteintresserad.
Nej.
Alltså jag får liksom ändå, där får jag uppbåda lite liksom, anstränga mig lite. Mm. Och det går så fort och jag fattar ju ingenting. Han håller på att säga att han typ editar, bygger och editar samtidigt, och han gör någonting med, och det är bara för mig är det bara som att det flimrar på skärmen. Och han bara, ser du, jag bygger och editar. Jag liksom, ja, och så försöker man få dem att förklara, och då säger han typ så här, andra, man känner sig verkligen som en, jag känner mig från anno datsumal, att jag är liksom så gammal och jag fattar ingenting.
Nej.
Men det var ändå, vi möttes liksom. Mm. Och sen så frågade han om jag ville spela, för han spelade, jag bara, men jag kommer ju dö direkt, men då spelar de någon typ av team så att det gör ingenting om man dör, för då respawnar man bara, man föds igen, alltså det handlar mer om att man är ett lag som ska samla kill, så att det var liksom inte jättefarligt om jag dog. Och så fick jag sätta mig och typ spela med honom, eller jag fick sitta och spela, och jag typ så här, till slut så lyckades jag nästan döda någon till. Han bara, fan, du var bara 35 från att döda honom, och blev så här, tyckte jag att det var skitkul. Och då var det också så här att jag efter då var vi klockan framåt 9 och sa så här, ja, men nu börjar det bli dags att runda av, hörru. Och då var det också så här att han liksom, ja, bara loggade ut och stängde av, och sen så liksom borstade tänderna och vi låg i sängen, och då läste jag ännu mer den här läsläxan för honom, och han ville att jag skulle läsa mer och typ så här. Och då kände jag liksom det här med att säga ja och vara liksom med, fan, det har något. Så kände jag.
Jag förstår.
Att det liksom är, och för mig är det verkligen en uppenbarelse, och det handlar inte bara om att säga ja, utan det handlar om att också så här, kunna vara där liksom.
Det är ju väldigt, väldigt svårt, för att man ju går efter något slags inre schema. Alltså det är ju sällan man skrotar runt. Så därför så var ju, minns du min, det jag gjorde hela tiden med barnen, alltså framförallt när de var yngre och uppskattade det, var ju att vi bara drev omkring.
Just det.
Och det var,
jag var
ju
så
för
imponerad
att,
av det då, och så, det kändes så främmande för mig,
ja,
att bara göra det.
Ja, men fan, det borde man göra med, Rut gillar ju fortfarande att driva omkring, men alltså då var det så att man drev omkring, och så fanns det inte att vi ska liksom gå till affären eller vi ska köpa lunch, eller man var på lekplatsen, och sen så nu tävlar vi ju, hoppa långt från gungan. Alltså det är både liksom mina förslag och deras, eller typ så här, nu ska vi samla sniglar, så många vi kan på snigelstenen, och sen så kanske man lägger så här 75 minuter på att samla sniglar och sånt där. Det var ju också för att, alltså det var ju inte för att jag hade typ knäckt föräldrakoden, utan också för att det var det roligaste som fanns att göra med barn. Nu när de är så stora så finns det ju tyvärr saker som konkurrerar, som är typ så här, vi ligger i soffan och så läser jag en bok och ni tittar på Tidlös prinsessa, alltså så här, men då var ofta det roligaste och mest belönande och minst jobbiga att bara hänga i 3 timmar. Man gick till skolgården och spelade lite basket, och sen så samlade man de här sniglarna och sådär. Så ja, jag blir sugen på nu att gå ut med Rut och hänga.
Ja.
Också jag har gjort det med Iris faktiskt. Motsvarigheten nu när hon är stor, det är så här, vi åkte precis när corona hade brutit ut, eller när man inte, vi har inte varit på stan på jättelänge, och det kändes som så här, vågar man ens åka tunnelbanan? Det känns lite busigt att göra det. Alltså hon sa någon dag, kan vi åka till stan? En lördag. Och det är liksom det sista jag vill göra. Det var fint väder. Jag vill gå ut och, du vet, elda och laga mat på en morika och sånt. Men så sa jag bara ja. Och sen så fick hon bestämma allting. Vi åkte till Lush och vi åkte till olika butiker och stod och liksom luktade på dofttvålar och köpte badskum och du vet så här. Men bara, men ändå så här, 10 år eller 9-åringens motsvarighet till det här och samla sniglar. Man just bara så här, dras med. Churros måste vi köpa, för det har vi sett på YouTube. Alltså vet, så det ska man nog göra mer. Och då kanske liksom försöka att, även om jag tyckte det var kul att samla sniglar, så kan jag ju inte tvinga en att göra det nu, utan det måste vara 9- eller 10-åringens motsvarighet till det.
Just alltså,
det. Och det är fotboll med Joel och det är liksom Fortnite med Manne.
Ja, omfamnar.
Så det är någonting man kan ta in i sitt liv, i att du inte har någon mål och mening med sitt häng.
Med den brasklappen att säkert alla som lyssnar redan gör det. Och att,
ja,
att de,
så kan det vara.
Att de bara...
Ja, men jag tror att folk är väldigt mycket på väg någonstans, för det finns ju en jävla massa saker som man ska göra. Så att ja. Det är nog många som borde kanske avsätta tid för att kunna säga ja, i alla fall i 1,5 timme i sträck eller så.
Ja.
Sen kommer ju tillvaron in och liksom, sen måste man göra sin potatis- och purjolökssoppa och så.
Så är det ju. Alltså den måste ju tillagas. Alltså man kan ju inte bara... Men man kan också, även om man har planerat att göra potatis- och purjolökssoppa, så kan man ju så här, det blir Burger King idag. För det är nice.
Ja, igår var det asskönt. Det var helt förlösande. Det hade varit lite stressigt och rörigt och Iris var sjuk och Rut skulle hämtas från handbollsträning. Och så sa Rut i bilen på Coop-parkeringen, kan du inte köpa pizza?
Mm.
Och så sa jag bara ja. Och det var underbart. Det också tog det mycket längre tid när vi hade lagat mat, för vi fick vänta en halvtimme på pizza, men det var ändå värt det någonstans.
Vad tror du David Eberhard skulle säga om våran säg ja filosofi?
Han skulle älska den.
Ja,
han skulle ju tycka det var skönt att slippa hålla på och simma hela tiden som en haj och bara liksom så här flyta med lite och säga ja någon gång. Det tror jag han skulle gilla.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Apropå det här med handboll. Rut har börjat på massa nya aktiviteter.
Handboll? Ja, Rut har börjat på det. Det känns som att jag missade helt.
Nej, jag sa att när jag hämtade Rut från handboll.
Jaha, nej, det missade jag. Jag koncentrerade mig på den här pizzan.
Ja.
Det var det som fastnade. Jag tror jag blev lunch 20.
Ja, jag med. Nej, men jag måste säga det att Rut har börjat på massa aktiviteter. Det är så jävla fint bland hennes kompis att hon har börjat på dans till exempel. Och då är det något som heter danståget.
Mm.
Så att, berättar jag det i podden?
Jag vet inte om du... Jag har hört alla.
Ja, nej, men så jag kommer bara hämta 2 gånger per terminen. För att då hämtar man liksom 10 barn.
Just det.
Och sen har man med sig lite riskakor till dem och sånt där. Ja, så man hjälps åt.
Vad fan gör du för att hämta 10 barn då? Finns det också ett tåg till danståget som man kör?
Nej, man går till dit.
Jaha, skolan. Jag trodde det var
man går runt i olika klasser och okay. Så promenerar man dit.
Aha.
Och så skriver man, det finns en då speciell Facebookgrupp för ändamålet som heter Danståg, Dansmix. Och sen så skriver man, vilka som är på danståget? Jag hämtar imorgon. Ja, då är det Emily i 1B. Så får man gå runt i de olika klasserna och hämta upp olika barn tills man har alla 10-12 barn och sen så kommer man dit.
Pedofilens dröm.
Ja, verkligen. Låren skulle...
Låren skulle älska det. Ja, gud. Nu ska vi inte... Ja, gud. Det där får vi se.
Det där var alltså ett skämt som inte har någon bärighet i någon verklig händelse.
Nej.
Men jo, men sen så har hon också börjat på handboll där man också blir hämtad av olika föräldrar och sånt där. Och då är det Ruts kompis Nora, hennes Noras mamma som håller i handbollsträning, för hon är en gammal elitspelare eller något sånt där. Och Nora, som gillar handboll, Ruts kompis, vill gärna att Rut ska börja handboll. Men Rut har sagt att hon är tveksam, för att hon har sagt till Nora, jag är rädd för bollar. Så att handboll låter inte alls som min grej.
Målvakt kan hon bli.
Ja, ja. Men då hade Nora varit så angelägen, så hon hade sagt till sin mamma att Rut skulle börja. Så hon hade sagt till sin mamma, det får absolut inte vara med några bollar på handbollsträningen. Så att Nora tyckte att bollar var ett pris som var värt att offra för att Rut skulle gå med. Så att Noras mamma hörde av sig till Sara och sa liksom att Nora har krävt att det inte ska vara några bollar. Jag ska försöka liksom uppfylla det önskemålet. I längden kan det ju bli svårt i handboll, men jag ska verkligen försöka att hålla bollarna nere till ett minimum. Det var väldigt gulligt. Men nu går hon på handboll utan bollar då.
Lite som att man typ börjar jobba med att plocka nötter om man är allergisk mot nötter. Men gärna ser då att man ser till att det blir en nötfri arbetsplats för att man är allergiker.
Exakt. Men så hon var på handboll första gången igår. Jättekul.
Ja. Ska vi slänga in det då? Att, jo, jag har börjat på tennis.
Ja.
Jag har ju äntligen nu lyckats. Eller jag, det har jag ju inte. Men jag menar, det är ju ett försök. Jag har ju två barn. Vi vill ju inte gå vidare med tennisen. Men nu har jag ju liksom försökt med ett barn till här. Så han har ju börjat spela tennis.
Det är ju svårt med tennis. Jag spelade själv tennis som barn. Det är ju höga trösklar.
Det är jättesvårt. Men vi har samma tränare nu också. Mm-hmm. Så det känns ju väldigt bra.
Vem tror han mest på, tränaren?
Ja, alltså... Liksom, han har ju stora förhoppningar på mig fortfarande. Nej, jag tror, alltså, om man ska vara rent krass, så är det väl så att det är större sannolikhet att Jojo slår igenom på och blir en världsspelare i tennis än att jag blir det. Så är det ju. Han är ju fortfarande ett oskrivet blad. Jag är ju ganska fulltecknad.
Men han lovande?
Det kan jag inte säga. Alltså, han är inte heller helt olovande. Han är väl som alla andra som är i den där åldern, om de inte är då Nadal och Federer. Det talar väl då mot att han skulle bli bäst i världen. Nej, men de är väldigt mycket, det är ju speciellt att börja med en sport där man inte kan, liksom fotboll och många andra, då kan man ju börja spela någon typ av rudimentär fotboll från början. Men i tennis så kan man ju inte spela den sporten som man ska börja innan man har lärt sig slagen.
Jag menar, sen är det en massa olika nivåer av bollar från... Först skumgummibollar. Exakt. Och sen så mjuka bollar och sen så riktiga bollar.
Ja, ja. Och men i tennis nu så är det ju mer, det är ju liksom som någon slags jumpalek varvat med att man tränar på slag. Alltså det är liksom, det är väldigt långt kvar tills barn står och spelar med varandra.
Men alltså, kan du tänka dig vad min pappa lyckades? För förutom det som jag berättat att vi spelade golf tillsammans hela somrarna, så hade vi ju en stående tennistid på lördagar. Ibland var den, under största delen av uppväxten var den en timme, men någon gång så utökades den till 2 timmar också. Och man var var obligatorisk närvaro, och det här började jag när jag var kanske liksom 7 år, och när jag var 16 år då kunde man ju komma direkt med liksom nattbussen nerspydd, men man missar inte tennistiden som var 9.
Han har ju lyckats på ett sätt, men han har ju inte lyckats, alltså det är ju jag fick faktiskt en fråga från en kille på Instagram för han har en 5-årig son, och han undrar ju lite grann det här med sport, hur man ska tänka, för att han, jag kommer inte ihåg vad han håller på med för sport, det slog honom när han skrev meddelandet att han fortfarande höll på med en sport som hans mamma introducerat för honom när han var liten.
Flygplansläge, sa du?
Ja, men det här är ett larm.
Ja, ja.
Det är ett larm att dampdoktorn ska ringa snart. Så ja. Det var ju verkligen... det var helt okej, tycker jag. Hur som helst. Han sysslade nu som vuxen med den sporten som hans mamma hade intresserat för honom när han var barn, och det var en sport som hon var intresserad av, och därför hon hade intresserat den. Du sysslar ju inte med tennis eller golf nu.
Utan men jag älskar ju tennis. Alltså, för att det som han lyckades med var ju att ibland så var man ju på de här lördagsträningarna av tvång, men ibland var det också så här helt underbart att det var som att tiden upphörde, och att det kändes ibland som att man var övernaturligt bra. Särskilt när man var lite bakfull så kunde man få så här. Och sen så kunde ju pappa och jag... Alltså att jag blev glad när han bokade någon annan tennistid, att man bara så här spelade och stod körde massa liksom låga hårda bollar från baslinjen, och sen så bastade man efteråt. Så att vi hade ändå så här, även om jag inte har fortsatt med det, så hade vi liksom samvaro kring de här idrotterna, och att vi fick också att det blev så här bra dynamik, att först var han bättre såklart, och sen så var vi jämnbra ganska länge, och sen slog jag honom och så här liksom. Det vill man väl att ens barn ska slå en till slut.
Ja, det är ju drömmen ju. Men det jag menar är ju så här, det här är ju inte någonting ändå som du alltså, jag tror, jag får väl inte motsanning om jag säger att du sysslar med löpning mer än vad du sysslar med tennis.
Nej, jag vet, men ändå så är jag som en vad ska man säga, en icke-praktiserande tennisspelare.
Ja.
Att tennisen finns i mig på något vis. Och att jag blir jävligt glad när jag spelar tennis. Problemet med tennis är väl, om tennis hade varit löpning så hade jag hållit på mig hela tiden, för att det är så pass roligt. Men man ska boka en jävla bana och åka till en jävla hall någonstans.
Ja.
Men jag pratade hela tiden med Sara om att hon och jag ska börja ha en stående tid där hon och jag ska spela en timme i veckan på HTK, Huddinge Tennisklubb.
Men det, till han som har skrivit frågan, så vill jag bara säga det, att jag tycker verkligen att du kan introducera sporter som du är intresserad av,
ja,
för ditt barn. För att jag menar, det, någonstans måste man ju börja. Och jag känner själv, för Jojo har ju liksom... han dansade ju i våras, en sån här dansgrej, och han Var i somras så var det lite så här att han blev sugen på gymnastik. Mm. Det var någon som pratade om gymnastik och han, men då kände jag när det, då skötte li den korrespondensen att då stötte vi på patrull och det blev ganska krångligt med att stå i kö och det var hit och dit. Och då kände jag att det var mycket lättare för mig att fixa en tennisgrej. För att det fanns ett intresse i mig att fixa det. Och det kan ju vara lite problematiskt.
Men man vill att det ska gå åt båda hållen då. Att du introducerar tennis. Men sen så, alltså som, när Iris håller på med cheerleading. Det finns ju alltid såna här otroliga föräldrar. En som heter Sten. Och Sari heter mamman och pappan. Deras barn blev intresserade av cheerleading. Nu har de är liksom Sveriges typ bästa tränare och organisatörer. Och hela den familjen håller på med cheerleading. De har gått in i det. Pappan Sten har hela tiden sin Stars träningsoverall på sig och sådär. Och liksom är cheerleader pappa deluxe. Och har otrolig roll och går på olika fortbildningar i cheerleading och sånt där ju. Eller så här, jag träffar också den korta tiden som Iris är på med friidrott. Folk som inte hade liksom gjort någon friidrottsgrej men nu har gått på 10 utbildningar och är friidrottsföräldrar. Så att...
Ja, men så, alltså,
det är ju det finaste någonstans att man ser barnets intresse och går åt det hållet.
Man ska inte vara rädd för att introducera, alltså gräva där man står, för att citera vår husgud Sven Lindqvist. Salig vara han i åminne. Men samtidigt så ska man ju vara jävligt öppen för att inte som jag då, av lathet så fort du stöter på patrull i någonting som jag inte känner till, då inte gå vidare med det. Utan det är någonting som jag måste ta tag i. Det tycker jag får bli slutorden.
Säg ja! På,
ja, säg ja. Och nu måste vi äta lunch, man.
Ja, hej!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.